بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله المستعان man blir seg dessa mörka dagar man blir nästan så att hjärnan fryser الله المستعان ingen sol ingen الله المستعان må Allah ge oss ljus i hjärtat amin طيب Vi fortsätter att gå igenom Kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari. Och vi fortsätter att tala om al-Istidhan, att be om tillåtelse. Och vi ska försöka göra färdigt om de kapitel idag. Författaren säger här kapitel 499, hadith 1079. Vart ska man sitta när man väntar på personen utanför huset? Vart ska man sitta? När man bett om tillåtelse tills personen då kommer ut. Var ska man sitta och vänta? Där berättas det från Abdurrahman ibn Muawiyah ibn Hudayj från hans far som sa att jag kom till Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Jag bad om tillåtelse att få komma in och då sa det stå till mig makanuka, stanna kvar makanaka, hatta yakhruj ilayk. Yani stanna kvar där du är tills han kommer ut till dig. Och jag satt nära dörren. Och sen så kommer Omar ut och han ber om vatten. Och gör wudu och stryker över sina strumpor. Och då så sa jag, ja Amir al-Mu'minin, är det här tillåtet efter att man har urinerat? Och då så säger han, ja, efter att man har kissat och allting annat. Och denna hadith är sahih. Men shahid är att när den här mannen knackade på så skickade man någon från huset som sa stanna där du är, vänta där du är. Och han satte sig nära dörren och väntade. Kariben min baby. Och då säger här ulema, yani man sätter sig inte långt bort och inte heller så nära dörren att han inte kan öppna eller slå dörren på honom. Men nära så att han inte öppnar och sen du har gått, han tror att du har gått därifrån fast du inte har gjort det. Ta i. Och sen kommer då Umar ut radiyallahu anhu och han gör wudu och stryker över sina strumpor. Och den här mannen ställer då frågan, är det här någonting som är bara tillåtet när man gått på toaletten och urinerat? Och då säger Umar, nej det är tillåtet vid allt, yani. Spelar ingen roll. Yani allt som har med wudu att göra, du kan alltid stryka över dina strumpor. Nästa kapitel, hur man knackar på dörren. Där berättas det från Anas ibn Malikin som sa att man brukade knacka på profetens dörrar alaihissalatu wassalam med naglarna. Man brukade knacka med naglarna. Här nämner ulema också att även här får man ha i åtanke yani vad som behövs. Profeten alaihissalam, som ni vet, hade väldigt simpla ingångar, väldigt enkelt hus. Och det var ju som rum. Så det var inte alltså flera rum, utan personen sitter då i bakom dörren. Och det finns inget behov av att knacka högt. Och sen den andra aspekten är respekt och värdnad till profeten Muhammed alaihissalam. Och absolut inte störa honom. Det var därför de brukade knacka med sina naglar, yani. Väldigt, väldigt försiktigt. Okej. Okay. Ulema säger, idag är det också en bra etik att ha. Men man får liksom väga upp situationen. Och de lärda säger att om personen till exempel befinner sig bakom dörren och det inte finns ett behov av att knacka högt eller ringa högt, så gör man inte det. Men om personen då har ett stort hem och kan vara långt borta, kanske på bakgården, och inte hör när du knackar försiktigt, så får du knacka högre. Och man kan knacka lite högre och högre och högre, om personen inte hör då. Men man kommer inte direkt och liksom bankar på dörren, ringer jättehögt. Ni vet, de här ringklockorna, man kan ibland trycka in dem hårt. Utan man börjar försiktigt, för att man vill inte störa personen i huset. Kanske barn sover och liknande, yani. Taib. Och han nämner också Sheikh Abdurrazak att vissa idag har ingen förståelse av denna etik. Utan vissa kommer till och med och sparkar på en persons dörr. Bankar, buff, 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 och sparkar och liknande saker. Så pass att vissa personers portar har förstörts. Man har gått sönder igen. Fått fula märken och liknande saker. Allah mustan. Ja. Alhamdulillah, islam lär oss måttlighet och medelvägen i allt. Vi överdriver inte, utan alhamdulillah. Det som är logiskt och det som är inte stör personen är det som islam har kommit med. Ja. Nästa kapitel. Kapitlet om personen som går in utan att ha bett om tillåtelse att få komma in. Personen som går in utan att ha bett om tillåtelse att få komma in. Där berättas det från Safwan ibn Umayya att han skickades till profeten Muhammad a.s. under erövringen av Mekka med mjölk och litet lamm och vissa örter eller grönsaker. Yani, och så kommer han, och profeten a.s. var uppe i el-Wadi, han var uppe i en dal. Men i alla fall, den här mannen kommer in utan att hälsa och utan att be om tillåtelse. Walam usallim walam astadhin. Jag ber inte om tillåtelse att få komma in och jag ger inte heller salam. Och då så säger man till mig, irji, gå ut och säg assalamu alaikum, får jag komma in? Ja. Till slutet på hadithen. Så här finner vi klart och tydligt att om en person kommer in bara så där, rusar in utan att öppna dörren, utan att fråga om tillåtelse, utan att ge salam, skickar man ut personen och lär honom el-adab. Så här gör man inte. Ut. Gör om det på nytt. Och så lärde honom, han lärde honom här hur man ska göra istället. Genom att du säger assalamu alaikum a-adkhul. Assalamu alaikum, får jag komma in? Och det här är det bästa sättet att be om tillåtelse att få komma in på. Ja. Nästa kapitel. Om en person säger, får jag komma in utan att ge salam? Här berättas det från Abi Huraira radiyallahu anhu att han sa, om det sägs adkhul, får jag komma in, och personen inte ger salam, så ska du säga la, nej, tills du kommer med dess nyckel. Kult assalam, qala na'am. Och då sa personen, ska jag säga salam? Han sa ja. Och vi nämnde liknande hadith i förra lektionen. Så här, släpp inte in en person, ge honom inte inträde tills han har kommit med nyckeln. Och det är att man säger assalamu alaikum. Och ni kanske minns hadithen vi tog upp förra veckan, att den som börjar med salam innan han pratar eller ber om tillåtelse ska inte ge tillåtelse. Yani assalam är el-miftah till en konversation, till att få komma in och be om tillåtelse. Så salam är början på allting som sker mellan muslimer. Ja. Sen berättar författaren en till hadith i detta kapitel. Och det är att en man från Bani Amir kommer till profeten alaihi salatu wassalam och säger, får jag komma in? Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam till en flicka som var där, gå ut till honom och säg till honom, säg assalamu alaikum, får jag komma in? Adkhul. För den här mannen vet inte hur man ber om tillåtelse. Och då hörde mannen detta igen utifrån, och då innan den här tjejen kommer ut, och då så säger han assalamu alaikum, får jag komma in? Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam, wa alaik, udkhul, gå in. Och när han kommer in så säger den här mannen till profeten alaihissalatu wassalam, bi ayyi shay'in ji't, vad har du kommit med? Yani, vad är det som islam har kommit med? Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, jag har endast kommit med gott. Lam atikum illa bi khayr. Ataitukum lita'budullaha wahdahu la sharika lah. Jag har kommit för att ni endast ska dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Och ni ska lämna dyrkandet av Allat wal Uzza. Och ni ska be under dygnet era fem böner. Och fasta en månad under året. Och göra hajj till det här huset. Och vi ska ta från de rikas pengar och ge till era fattiga. Och då så säger den här mannen, finns det någon kunskap som du inte har fått? Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, laqad allama Allahu khaira. Allah har lärt oss gott. Allah har lärt mycket gott. Men det finns kunskap som endast Allah känner till. Al-khams la ya'lamuhunna illa Allah. Fem saker som endast Allah subhanahu wa ta'ala känner till. Och så läste han versen, inna Allah indahu ilmu sa'a. Allah har kunskapen om as-sa'a, domedagen. Och han har kunskapen om regnet, när det ska komma ner. Wa ya'lamu ma fil arham. Och han vet vad som finns i skötet. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Och ingen själ vet vad hon ska tjäna i morgondagen. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Och ingen själ vet i vilket land hon ska dö. Surat Luqman, vers 34. Och denna hadith är autentisk. Mashallah. Här kommer den här mannen från en sahaba till profeten a.s. och frågar då om han får komma in. Bara sådär, utan att säga salam. Och det här är shahid. Utan att säga, får jag komma in? Och då vill profeten Ali Islam att den här mannen ska lära sig och han ska fråga korrekt. Så han skickar den här lilla flickan för att då säga till honom vad man ska börja med. Att han ska då säga, assalamu alaikum, får jag komma in? Och då hör den här mannen utifrån vad profeten Ali Islam säger, så han repeterar. Innan flickan hinner komma ut. Och då så svarar då profeten al-Islam med wa alik. Udkhul, kom in. Och det här nämnde vi också för två lektioner sedan. Att det finns bevis som tyder på att det är tillåtet att svara en muslim med wa alikum. Vissa hade fått för sig att det här bara är för kuffar. Men att det även är tillåtet att svara en muslim med wa alikum. Och här har vi ännu ett bevis i den här frågan. Taib. Och vi nämnde att imam Nawawi också sagt detta. Men självklart, om det missuppfattas och så vidare, så är det alltid bättre att säga wa alaikum assalam och så vidare. Men generellt när vi talar om halal haram, det är halal, det är tillåtet. Och sen frågar då den här mannen vad islam har kommit med. Vad är det du har kommit med? Och profeten alaihissalam svarar med att nämna islams fem pelare som lägger ut grunden för våran religion och är det absolut viktigaste i al-islam. Och han börjar med det viktigaste av allt. Och han säger först att Allah har skickat mig med gott. Lam atikum illa bi khair. Jag har bara kommit med gott. Och det här är en väldigt vacker mening. Den omfattar hela islam. Från början till slut. Islam beskrivs med vad? Att den är khair. Eller islam khairun kullu. Hela islam är god. Det finns inget undantag. Det finns ingenting negativt i islam. Så enkelt är det. Som kuffar försöker säga att det finns bra aspekter och dåliga aspekter. La. Hela islam är gott. Sen kanske någon inte förstår sig på en viss bestämmelse. Men då är det deras förstånd och intellekt som det är fel på. Och inte själva bestämmelsen. Eller hur den har förklarats till personen. Eller hur den har implementerats fel av vissa människor. Det kan vara en sak. Men om islam implementeras som den ska, finns det ingenting negativt och dåligt med islam. Al-islamu khairun kullu. Taib, från början till slut. Och här nämner också ulema att det är ett väldigt bra sätt att lära ut på och att kalla på och att prata på när det kommer till retorik. Att man börjar med al-ijmal, innan ett tafsil. Man börjar med att generalisera, att en person vill veta någonting. Du ska rabbla upp vissa saker. Att du då kommer med en generell beskrivning av allting. Så han får en helhetsbild. Och sen är han mer mottaglig till vad som kommer att nämnas. Okej? Okay? Så han börjar här med att säga att hela islam är god. Och sen nämner han det viktigaste av allt. Och det är att vi ska dyrka Allah utan att sätta någonting vid hans sida. Och det är tawhid. Alla profeternas kall. Att kalla till la ilaha illallah. Att endast Allah azza wa jal har rätten att dyrkas. Och sen nämnde han, och jag har kommit med att ni ska lämna dyrkandet av Al-Lat och Al-Uzza, som var de kändaste statyerna som dyrkades i Mekka på den tiden. Al-Lat och Al-Uzza. Och han nämnde ulema att om du idag till exempel gör da'wa till en kafir, så kanske du inte behöver säga till personen att du ska inte dyrka Lat och Uzza. Han kommer säga, vad är det för någonting? Utan profeten alaihissalam varnade här för den vanligaste formen av kirk som fanns. Och du gör samma sak när du gör da'wa. Om du pratar med en kristen, så är den kirk du ska varna för att dyrka Jesus alaihissalam, att dyrka Maria, att dyrka präston, präster, helgon och liknande. För det är deras kirk. Om du pratar med en buddhist, så lägger du och betonar du faran av att dyrka Buddha och statyer och liknande saker. Gärna du pratar med personen och ser på hans behov, vad hans problem är, och försöker då att ställa saker och ting till rätta för just den här personen. Och sen nämner han Essala och Zakat och El-Hajj. Och då frågar den här mannen, finns det någonting som du inte har kunskap om? Och då svarar profeten alaihissalam med att ja, alhamdulillah, Allah har lärt mig mycket gott. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Allah har lärt dig vad du tidigare inte visste, och Allahs nåd eller dygd över dig är enorm. Alhamdulillah, kunskapen han fick var otrolig. Men det finns vissa saker som endast Allah azza wa jall känner till. Och här nämns fem saker i den här versen. Och de här fem sakerna är domedagen. Ingen vet när domedagen kommer förutom Allah azza wa jall. Det enda vi vet är att domedagen är nära. Och vi vet att den kommer på en viss veckodag. Vilken dag? En fredag. Det är det enda vi vet. Och vi vet att det finns tecken innan domedagen. Men exakt när, vilket år, om hur många år? Allahu a'lam. Och det är inte tillåtet att spekulera i den här frågan. Endast Allah vet när domedagen infaller. Endast Allah vet när regnet faller ner. Regnet, vädret, är det endast Allah azza wa jall som vet. Taib. Och samma sak vad som finns i kvinnans sköte, i magen. Det vill säga, om det är en pojke, en flicka, om den kommer bli frisk eller sjuk, lycklig, olycklig. Det är det endast Allah azza wa jall som vet. Vissa säger, men vad då idag, man kan se med ultraljud. Man kan se vädret med SMHI, med satelliter. Nej, det där är preliminärt. Men också innan 4 månader, när barnet är i magen, så är det ingen som vet om det är pojke eller flicka. Utan det kommer efteråt, kan man se. Men innan är det ingen som vet. Okej? Okay? Och när det kommer till hälsa och så vidare, är det inte heller någon som vet. Utan det är endast Allah azza wa jall som vet detta. Och samma sak med vädret. Det är preliminärt. Ibland kommer det svarta moln, det regnar inte. Ibland är himlen blå och sen plötsligt kommer det moln och det regnar. Är det inte så? Så att i slutändan är det bara Allah azza wa jall som vet vädret. Men, ja, man kan säga preliminärt. Kanske det kommer regna imorgon eller snöa och så vidare. Det är inget fel med detta. Och ingen själ vet heller vad hon kommer att tjäna i morgondagen. Yani, hur länge man lever, vad man äter, hur mycket pengar man får, vad som händer i framtiden, är det endast Allah azza wa jall som vet. Och man vet inte heller i vilket land man kommer att dö, på vilken plats man kommer att dö. Det är bara Allah subhanahu wa ta'ala som vet. Och vi gick igenom tidigare i boken att profeten alaihissalatu wassalam har sagt att om en tjänare ska dö på en plats, så ser Allah till att han får ett behov på den här platsen. Yani, du lever kanske hela livet i Sverige, men det är skrivet att du ska dö på andra sidan jorden. Då ser Allah till att du hamnar där. Yani, det är någonting som gör att jag måste resa dit. Vad det är, Allah har. Men där det är skrivet att du kommer dö, där kommer du dö. Så enkelt är det. Så man känner en väldigt, väldigt fin hadith med många fawaid. Taib. Nästa kapitel, bab. Hur ska man söka tillstånd eller tillåtelse att komma in? Och där berättas det från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, som sa att Umar radiyallahu anhu bad om tillstånd att få komma in till profeten alaihi salatu wassalam. Och han sa, assalamu ala rasulillah, assalamu alaikum, aadkhul ayadkhul Umar. Nam. För Umar komma in. Och Sheikh Albani säger att den är sahih. Så här Basir Umar radiyallahu anhu, han börjar med salam. Assalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. Ayadkhulu Umar. För Umar komma in. Och det som liknande hadith jag nämnde innan, då så sa de assalamu alaikum aadkhul. Men här la han till att det är Umar, får jag komma in. Vilket också är någonting som är rekommenderat. Nästa kapitel, kapitlet, den som säger vem är det, och personen svarar jag. Ja. Vem är det? Det är jag. Taib. Där berättas det från Jabir radiyallahu anhu som sa att jag kom till profeten alaihi wasallam med en skuld som jag skulle betala för min fader. Och jag kommer till dörren och jag säger, och han säger, vem är det? Och jag säger, ana. Och då så säger profeten alaihi wasallam, ana, ana, ka annahu kareh. Som att han ogillade detta. Ulema säger att det är ogillat att svara på det här sättet. Vem är det? Det är jag. Ulema säger att det är ogillat att svara på det här sättet som Nawawi nämner. Varför? För att personen som är i huset kanske inte hör vem som vill komma in. Vem är personen? Och svaret jag är bristfälligt. Och det finns ingen speciell nytta i svaret jag. Och Ibn al-Jawzi nämner att orsaken till det här förbudet, eller att det är ogillat, är att det finns en form av högmod i det här svaret. Yani, det är som att personen säger ana ma'ruf ladayk. Yani, jag är så känd hos dig att jag inte ens behöver presentera mig. Så att yani, det är typ, jag behöver inte presentera mig som andra, det är jag. Yani, du är bättre än andra. Och därför blir det då ogillat. Okej. Okay. Så om en person frågar vem är det, så ska du säga ditt namn. Du ska gärna presentera dig så att personen inte är ovetande om vem du är. Och samma sak, inte svara jag. Och kanske idag också samma sak i telefonen. Det händer att folk ringer och säger, men vem är det? Det är jag. Allas där. Ja. Taib. Författaren nämner också här en till hadith som berättas från Abdullah ibn Bureida från hans far, som sa att profeten a.s. kom ut till moskén och Abu Musa läste Koranen. Och då så säger profeten a.s. vem är det? Och då så sa han, ana Bureida. Jag är Bureida. Ju'ilta fi dhak. Yani, jag är här, jag offrar mig, jag ger dig allt. Och då så säger profeten alaihissalam att du har fått en mizmar, yani en ton från Dawuds vackra toner. Och den hadithen är också sahih. Men här är shahid är att när profeten alaihissalam frågar Abu Musa vem det är, så säger han att det är Bureida. Det är jag, yani Abdullah ibn Bureida. Det är jag. Så han säger då sitt namn. Han säger inte ana, vilket är själva shahid av hadithen. Han presenterar sig med sitt namn. Och mashallah, Abu Musa läste här Koranen och han var känd för att han hade fått en väldigt vacker stämma. Det var ordet som vi sökte. En vacker stämma, en vacker röst. Han läste väldigt, väldigt vackert. Och då så nämnde profeten alaihissalam att det här är som en mizmar, en stämma från Dawuds stämma alaihissalam. För som ni vet så läste profeten Dawud hans zabur jättevackert. Och det är också någonting som varje muslim ska försöka att uppnå. Att läsa Koranen vackert. Det har nämnts i flera hadither, dygden av detta. Då profeten alaihissalam säger, Laysa minna, han är inte från oss. Den som inte yani sjunger Koranen, mellem yataghanna al-Quran. Yani yataghanna betyder här att han läser vackert. Han förfinar sin röst. Okej? Och det finns också en liknande hadith att en person ska försköna sin röst, för sannoliken så gör en vacker röst Koranen ännu vackrare. Och en annan hadith också, det är det vackraste Allah har lyssnat på. Yani en person eller en profet som läser Koranen vackert. Och det finns många hadither i detta ämne. Så en person ska försöka att försköna rösten så mycket han kan när han läser Koranen. Men inom ramarna av ett tajwid. Inte att man går utanför de ramarna. Idag finns det vissa på YouTube och internet som läser Koranen fel. De har takalluf, de överdriver när de läser. Och det blir som någon form av sång och sitter och repeterar en och samma aya i flera minuter. Och drar ut på medvokalerna mer än vad man ska göra och så vidare. Det här är inte sunna. Taib, utan man lär sig att läsa korrekt. Och vill man läsa vackert är det viktigt att man först och främst går på en koranlektion. Inte att man lär sig från internet. Utan man lär sig från en muallim, en lärare. Att uttala bokstäverna korrekt. Och reglerna för koranen. Som också gör koranen vackrare. Att man kommer med de här vokalerna och ger varje bokstav dess haq, dess rättighet. Ja. Nästa kapitel. Kapitlet om att kolla in i andras hem. Kapitlet om att kolla in i andras hem. Det berättas här från Muslim Ibn Nudayr som sa att en man bad om tillstånd att få komma in till Hudhayfa. Till Hudhayfa radiyallahu anhu. Och mannen kollade in, typ kollade in i huset. Och han säger, adkhul, får jag komma in? Och då säger Hudhayfa till honom, dina ögon har redan kommit in. Men typ din bakdel är ute. Fälla med adkhul, yani. Din rumpa är ute typ, yani. För att sätta honom på plats. Yani, du har redan kommit in med ögonen, men med kroppen är du ute. Yani, han dissade honom. Så här gör man inte. Får inte kolla in hemma hos folk. Allah al-Mustan. Vi nämnde också hadithen som författaren tar upp här från förra lektionen. Att waqala rajulun, en man sa till Hudhayfa, ska jag be om tillåtelse till och med att komma in till min mamma? Och då så sa han, om du inte ber om tillåtelse kanske du kommer att se någonting som du ogillar. Gärna du bara öppnar dörren här hos din mamma, kanske du kommer se någonting som du ogillar. Gärna i ett tillstånd som du inte önskar att se henne i. Ja. Och han nämner också hadithen där en beduin kom till profetens hus alaihissalam och började snegla in och kolla in genom dörren. Och då tog profeten alaihissalam en pil eller pinne som var vass och gick mot den här ene beduinen för att sticka hans öga. Men beduinen gick alltså innan han hann sticka och då så sa profeten alaihissalam, skulle du stanna kvar skulle jag typ yani stuckit dig i ögat. Taib. Och det här nämnde vi också då att det är haram att stå och spionera och kolla in hemma hos andra människor. Ja. Sen berättas det från Thauban, Mawla Rasulullah alaihi salatu wassalam, att profeten alaihi salatu wassalam sa, det är inte tillåtet för en muslim att kolla in i ett annan eller i ett hem ila jawfi baytin hatta yasta'zin. Det är inte tillåtet för en muslim att kolla in i ett hem tills han bett om tillåtelse. Och om han kollar in så har han gått in. Och sen fortsätter hadithen, och en person ska inte leda ett folk i bönen och särskilja sig själv med dua utan de andra tills han är färdig med bönen. Och en person ska inte be när han är nödig tills han har lättat på trycket. Taib. Denna hadith lär oss att det inte är halal. La yahillu. Här säger profeten alaihi salatu wassalam, det är inte halal för en muslim att kolla in i någon annans hem utan tillstånd. Så att det är haram att stå och kolla in i andra personers hem. Och att det räknas som att man då gått in utan tillstånd, utan tillåtelse. Och sen nämndes den här delen av hadithen som Sheikh Albani ser är daif. Just den här delen. Att en person som leder andra i bönen inte ska särskilja sig själv med dua. Okej? Okay? Själva hadithen är svag, men betydelsen stämmer. Det är sahih att en person som leder andra i bönen gör inte dua bara för sig själv, utan gör dua för dem som han leder i bönen. Men just den här delen av hadithen nämner Sheikh Albani att den är daif. Och den sista delen av hadithen är sahih. Och det är att en person ska inte be när han är nödig, när han vill gå på toaletten eller när han håller tillbaka, utan han ska först gå, lätta på trycket och göra wudu, och sen så ber han. Ja. Nästa kapitel, dygden av den som går in i sitt hus med salam. Dygden av den som går in i sitt hus med salam. Här berättas det från Abu Umama radiyallahu anhu, som säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: det finns tre personer som alla är daminun ala Allah. Yani de är typ försäkrade, garanterade hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vilka är dessa tre? In aasha kufi. Om de lever kommer Allah att ta hand om dem. Wa in mata dakhala al-jannah. Och om de dör går de in i paradiset. Den första, men dakhala baytahu bis-salam. Den som går in i sitt hus med salam. Yani han säger salam. Fahuwa daminun ala Allahi azza wa jal. Han är trygg eller försäkrad hos Allah azza wa jal. Den andra, wa man kharaja ila al-masjid. Den som är på väg ut eller på väg till moskén. Fahuwa daminun ala Allah. Han är försäkrad av Allah. Wa man kharaja fi sabilillah fahuwa daminun ala Allah. Och den som går ut i Allahs väg, han är också försäkrad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith är sahih, finns i Abi Dawud också. Så mashallah, här nämns tre personer som alla är yani damin, yani typ försäkrade. Yani Allah azza wa jall kommer att skydda dem. Och han säger al-Khattabi, yani damin betyder madmun ala Allah. Yani Allah azza wa jall yani kommer skydda dem, ta hand om dem. Yani hjälpa dem med deras världsliga och nästa livs angelägenheter. Okej? Okay? Så vilka är dessa tre? En person som när han kommer hem ger salam i sitt hus. Och det är jätteviktigt. Och det är en sån enkel sak. Och vi talar om det förra lektionen. Att komma in och säga bismillah, assalamu alaikum. Så enkelt. Många kommer in och de säger, jag vet inte vad, jag är hemma, tjenare, hej, är det någon hemma och liknande saker. Säg de här sakerna sen. Börja med att ge salam. Och du fyller ditt hus med baraka och khair, mashallah. Enkelt. Och då är du garanterad eller försäkrad hos Allah azza wa jalla. Om du lever, Allah kommer ta hand om dig, och om du dör kommer du gå in i Jannah. Subhanallah. Den andra personen som ger sig ut till moskén, han är också under Allahs beskydd. På vägen till moskén och hem från moskén är han fi sabilillah under Allahs skydd. Allah kommer att ta hand om honom, och om han dör går han in i Jannah. Mashallah. Och här finns en tankeställare. Jag har hört vissa ställa frågan att de själva inte vågar gå till moskén. Isha, det är sent. Eller fajr, det är tidigt. Det finns skumma människor ute. De är rädda. Eller att föräldrarna inte låter sina barn gå till moskén på grund av att de är rädda. Taib, här har vi hadithen. Eller hur? Allah azza wa jall kommer skydda honom. Eller han går fi sabilillah under Allahs beskydd. Inshallah, ingenting händer. Och om någonting händer, vart hamnar han? I Jannah. Yes. Mashallah. Och det är också en sak som jag tror att många av oss underskattar. just att gå till moskén. Det, man är fisabilillah. Varenda steg du tar, vad händer? Du får en hasana. Någonting mer? Och en synd tas bort. Mashallah. På vägen hem då? Ha? Samma sak. Det här gick vi igenom i al-qawaid al-fiqhiyya. För att det också fisabilillah. Du kan inte komma till moskén förutom att sen gå hem från moskén. Så att när du går hem från moskén, det är också fisabilillah. Taib. Så att du får också denna belöning, mashallah. Så ju mera steg, ju mera belöning. Allahu akbar. Och sen personen som ger sig ut, fisabilillah. Nah. Det berättas sen också här från Jabir att han sa, om du går in till din familj, fasallim alayhim, ge dem då salam, tahiyatan min indillahi mubaraka tayyibatan. Ge dem då salam, en hälsning från Allah som är mubarak, som är välsignad och som är ren och god. Och då så säger han som berättar hadithen, ma ra'aytuhu illa yujibuhu. Yani det som att han anser det vara obligatoriskt baserat på Allahs uttalande, wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Om ni hälsas med en hälsning, hälsa då med en bättre tillbaka eller en likadan. Tayyib. Så här säger Jabir ibn Abdullah, denna nobla sahabi, att om du kommer in till din familj så ska du ge dem salam, fasallim alayhim. Och han säger, han beskriver denna salam med att den är mubarak tayyiba, yani den ger baraka i huset och den ger khair, gott i ditt hem, mashallah. Och sen säger mannen som berättar denna athar att det är som att han anser det vara obligatoriskt. Och då säger här ulema, inte själva salam, utan att familjen sen besvarar hans salam, vilket man förstår av versen som han nämner. För att ge salam, vi talar om det förut, att yani det är sunna muakkada. Och det som är wajib är att besvara assalam. Ja. Nästa kapitel. Om en person inte nämner Allah när han kommer in i sitt hus, så kommer shaitan att sova eller övernatta i hans hus. Det är rubriken på kapitlet. Och denna hadith är också från Jabir radiyallahu anhu. Och där säger han att han hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga, om en man går in i sitt hus och minns Allah azza wa jal när han kommer hem och när han äter sin mat, så kommer shaitan att säga, här har ni ingen sovplats och här har ni ingen kvällsmat. Men om han kommer in och inte minns Allah, så kommer shaitan att säga, här har ni både sovplats. Och om han inte nämner Allah när han ska äta, så säger shaitan, här har ni både sovplats och mat. Ja. Denna hadith finns också i Sahih Muslim. Och den bevisar också vikten av att minnas Allah när man kommer hem. Att det är en av de saker som skrämmer bort är shaitan. Yani shaitan flyr från dhikr. Och hadithen varnar oss också för al-ghafla. Ghafla är motsatsen till dhikr. Dhikr, att minnas Allah. Att glömma Allah. Man kan säga nisyan eller ghafla. Det är typ samma sak. Yani att vara negligent. Att vara glömsk. Och tyvärr många människor idag är på det här sättet. De minns inte Allah som de borde göra. De minns inte Allah när de kommer hem. De minns inte Allah vid maten. När de går in i toaletten, ut från toaletten. När de är med sin familj. Och liknande saker. När de påbörjar någonting. Att säga bismillah. Det här har försummats av många människor idag. Är det inte så? Spann alltså enkelt. Du kommer hem, säger bismillah, assalamu alaikum. Redan där har du krossat shaitan. Han står vid dörren och väntar, vill komma in. Du säger bismillah, assalamu alaikum. Khalas. Han tappar allt hopp. Och säger till sina kompisar, här kan vi inte komma in, här kan vi inte sova. Yani, kolla hur du skyddar från en shaitan. Och sen, bismillah, när du äter, finns ingenting att äta. Men om du inte säger bismillah, maten blir tillåten för shaitan. som hadithen där profeten alaihissalam skulle äta. Det fanns ett fat med mat. Och det kommer en tjej springandes och vill ta från maten. Han stoppar henne. Och så kommer en annan arabi, beduin, springandes och vill ta maten. Utan att säga bismillah. Och profeten alaihissalam håller fast handen. Han säger, jag håller hans hand och shaitans hand. Yani, shaitan vill tillåta maten med de här människorna. Att de kommer att börja äta utan att säga bismillah. Så enkelt. Att säga bismillah när man äter, när man kommer hem och i alla dessa tillfällen. Och du får baraka, stoppa shaitan, stänga dörren till shaitan. Till skillnad från de som glömmer bort denna enkla dhikr, subhanallah. Vilka konsekvenser det får. Och därför många klagar över att de har en hemsökta hus. Tyvärr, många gör det. Hemsökta hus. Det är inget tv-program, det är inget fake. Det finns folk som har problem med jinner och sånt. Men gör de här enkla sakerna? Många nej. Många tyvärr, de fyller sitt hus med musik, med massa haram, bilder, statyer, foton på väggen. Gör inte salah, säger fula ord. Och gör inte dessa adkar under sin vardag. Så det är som att han säger välkommen shaitan. Till skillnad från den som tar bort de här sakerna från hemmet. Läser Koranen i hemmet. Spelar Koran i hemmet. Talar vackra ord. Gör dhikr av Allah Azza wa Jal. Vid dessa tillfällen. Han stänger dörren till shaitan. Nej. Nästa kapitel. Kapitlet om att be om tillåtelse vid stånden i marknaden. Ni vet de här marknadsstånden när folk står och säljer på marknaden. Där berättas det från Mujahid som sa att Ibn Umar brukade inte be om tillåtelse för att gå in i dessa stånd. Och i den andra athar berättas det från Ibn Jurayj från Atta som sa att Ibn Umar brukade be om tillåtelse när han skulle in till skräddaren. Okej? Okay? Eller tygförsäljaren. Så här har vi två olika athar från Abdullah ibn Umar. Den första att han inte bad om tillstånd. Yani, om du kommer till en marknad och idag en affär. Ska du knacka på innan du går in i affären? Nej. Varför? För det är en allmän plats. Och du är välkommen in. Annars skulle affären vara stängt. Är det inte så? Så att du behöver inte knacka på eller ringa på, utan det är en allmän plats och en allmän plats får du gå in i utan att be om tillstånd. Och det är inte sunna heller att be om tillstånd. Okej? Men varför bad han om tillstånd när han skulle in till skräddaren? Då säger här vissa ulema, för att hos skräddaren så är det ibland så att man tar måtten av en människa. Och då kanske är det så att personen provar ett klädesplagg, har tagit av sina kläder och han vill inte se någonting som han inte skulle se. Att det kunde vara orsaken till varför han då bad om tillstånd när han skulle in till skräddaren. Wallahu alam. Ja. Eller en annan förklaring också, att han inte skulle bli misstänkt. Gärna folk, en plats där det kanske är lätt att ta någonting och ägaren blir misstänksam om man inte vet vem som är där, utan alltså, jag är här. Om det är en affär där, som är på det sättet, då kan det vara från etik att berätta att man kommit in i affären. Wallahu alam. Ja. Nästa kapitel. Hur ska man svara om en vimmi, en icke-muslim som lever i muslimska länder, skriver ett brev med assalam till dig? Och här har författaren då talat färdigt om istidhan och kommer tala lite om ahkam, hur man ska vara med icke-muslimer. Okej? Okay? Hur man ska vara med icke-muslimer. Och icke-muslimerna som levde bland muslimerna på profetens tid, alaihissalam, och sahabas tid, de kallades för ahludimma. Genom de som levde under muslimernas beskydd och hade sina rättigheter. Och de har också bestämmelser, rättigheter, bestämmelser och så vidare som är bra att känna till. Så här kapitlet, vad händer om en icke-muslim skriver till dig assalamu alaikum? Ett brev eller idag ett sms. En kille på jobbet, svensk, icke-muslim, skriver till dig assalamu alaikum. Läget. Får du svara till honom wa alaikum assalam eller vad gör du för någonting? Vad säger ni? Man får svara? Okej. Okay. Låt oss höra. Det berättas här från Abu Uthman al-Nahdi som sa att Abu Musa skrev till Dihqan som var en icke-muslim. Och han skrev assalam till honom. Yusallimu alihi. Han skrev assalam till den här mannen. Och då ifrågasatte man Abu Musa och sa, ska du ge honom salam? Han är kafir. Och då så säger Abu Musa, han skrev till mig och gav mig salam. Så jag besvarar hans salam. Taib. Och denna athar är sahih. Så han skrev till mig, gav mig salam. Så jag besvarar hans salam. Okej. Okay. Och här kommer författaren nämna några athar som tyder just på detta. Och det är att om en icke-muslim ger en klar och tydlig salam så får man besvara den. Och till och med vissa ulema är på åsikten att du ska besvara den. Baserat på den generella versen som vi nämnde. Att om ni hälsas med en hälsning, besvara då med en bättre eller likadan. Och versen säger inte om ni hälsas av en muslim, utan någon hälsar er med den islamiska hälsningen. Besvara då med en bättre eller en likadan. Och det här är när det kommer till att besvara. Men när det kommer till ilqa as-salam, att vara den som påbörjar, där nej, där finns det klara och tydliga bevis på att man inte är den som börjar med att ge salam till en icke-muslim. Utan där har man dessa vardagliga hälsningar som vi använder som hej och så vidare. Men om han ger dig salam, vilket är vanligt, speciellt här i orten, eller hur? Många icke-muslimer som umgås med muslimer har tagit åt sig jättemycket saker. Är det inte så? När han pratar, han säger wallahi och jag vet inte vad, bismillah och allt möjligt, eller hur? Alla är det. Så i alla fall här svarade då Abu Musa al-Ash'ari med att han gav salam till den här personen. Kapitlet att man inte ska börja Ahlul Dhimma med att ge dem salam. Och där berättas det från Abi Basra al-Ghaffari radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa, imorgon ska jag rida till el-Yahud. Så börja inte med att ge dem salam. Och om de hälsar på er så ska ni säga wa alaikum. Så ska ni säga wa alaikum. Och i hadithen efter, Ahlul kitab, la tabda'uhum bisalam. Börja inte med att ge salam till Ahlul kitab. Här nämner också ulema just det här beviset att man inte ska börja med att ge Ahlul kitab assalam. Okej. Och om de ger dig salam så ska du svara med wa alaikum. Och det nämns här att orsaken var att just al-Yahud i Medina brukade vara provocerande. De brukade vara provocerande mot profeten Muhammed alaihissalam. Och de sa inte assalamu alaikum, utan de sa assamu alaikum. Assam, som betyder död eller gift. Må du dö. Och då besvarar vi med wa alaikum. Och på er. Så ulema nämner den här skillnaden. Ett folk som skojar och någon som säger det på riktigt. Någon kafir, vad sa han? Salami. Salami, alltså salami korv. Han försökte vara rolig. Salami alaikum, något sånt där. Alltså, alaikum. Yani. Samma sak om någon försöker säga så här idag. Samu alaikum. Alltså, alaikum. Men som vi nämnde då, om han ger en klar och tydlig salam så får man besvara personen. Och inshallah vi kanske avrundar här, för det kommer många intressanta hadither i det här ämnet som kräver lite djupare forskning, som inshallah kan ta upp nästa lektion. Bi idhnillahi ta'ala.